Ja, god morgon denna vackra, sköna söndagmorgon. Och vi hälsar välkommen till direktsänd gudstjänst från Fylstakyrkan. Det är bra med inspelade gudstjänster och andakter, men det är lite extra nerv tycker jag när vi har direktsändning. Och det är alltså direktsändning idag härifrån Fylstakyrkan. Välkomna att vara med och lyssna. Och kanske det är någon som behöver en liten telefon på ringning och en liten uppmuntran. Lyssna till gudstjänsten idag. Väck inte den som är väldigt morgontrött. Men det är en fin morgon. Och jag önskar att du som lyssnar tar tid att vara med oss i gudstjänsten. Vi ska lyssna till sång och Guds ord. Och idag ska vi lyssna till Petter Hermansson som ska predika. Det är ett annat namn annonserat i predikan idag. Samma efternamn. Då undrar ni, är det Josefins man? Nej, men det är hennes bror som ska predika idag. Du är välkommen, Peter. Han är missionär i Ecuador och han är också pastor när han är hemma i Sverige. Och vi ska med glädje lyssna till dig och önska dig välsignelse. Vi ska börja gudstjänsten med att sjunga sången nummer 259. Jag ska be de som är i kyrkan kommer fram och hjälper till med sången. Det är den kända sången utan Fanny Crosby. Saliga visshet, Jesus är min. Vid orgeln idag har vi Maud Winsander. Varsågod, du leder oss i sången. En härlig sång av Fanny Crosby. Jag ska dela Guds ord tillsammans med er ifrån Lukas evangeliet. Men innan jag läser så vill jag tala om för er att Göran Bengtsson sköter så att vi kommer ut på radio 94,3. Tack Göran. Och Carl Hugo Andersson sköter ljudet här i kyrkan. Tack för att du hjälper oss. Ni har viktiga uppgifter. Jag läser från Lukas evangeliets 15 kapitel och jag läser ifrån Handbok för livet. Och jag läser där de första verserna. Ohederliga tullindrivare och andra ökända syndare kom ofta för att lyssna till Jesus när han predikade. Judarnas religiösa ledare och lagexperter däremot kritiserade honom för att han umgicks med så dåliga människor och till och med åt med dem. Därför berättade Jesus denna liknelse. Om en av er har 100 får och ett av dem går vilse i öknen, lämnar han då inte de 99 andra för att gå och söka efter det som är försvunnet tills han finner det? Sedan bär han glad hem det på sina axlar. När han kommer hem samlar han sina vänner och grannar så att de också kan glädjas med honom, därför att han har hittat sitt försvunna får. Lyssna nu vad Jesus säger. Så kommer man också att glädja sig i himlen över en syndare som gått vilse och återvänder till Gud, mer än över 99 andra som aldrig gått vilse. Det var Lukas evangeliets 15 kapitel och det är de 7 första verserna. Jag tycker det är underbara ord. Han umgås Jesus med ohederliga tullindrivare och ökända syndare. Och de tyckte om att höra honom predika. Han måste haft något speciellt. Och det vet vi, det hade han. Och idag så går inbjudan ut till både överklass och underklass och mellanklass och människor. Unga och gamla i alla åldrar. Evangeliet passar för alla. Idag är det nåd. Genom Jesus Kristus. Ibland hör jag ifrån talarstolen man säger att kom som du är, och det stämmer. Men man kan inte förbli alltid som man har varit när man kommer till Jesus. För han förvandlar våra hjärtan och våra liv. Och det kan han göra också idag. Och jag önskar att du som lyssnar, både ni här i kyrkan och ni som lyssnar via Radio 94,3, att våra hjärtan är öppna för att lyssna till vad Jesus har att säga oss genom ordet och genom anden idag. Vi beder tillsammans. Far i himlen, jag vill tacka dig för denna vackra söndagmorgon. Tack för skördetid ute på åkrarna. Tack för att vi ännu en gång förstår att vårt land ska få bröd så vi har att äta. Men så att vi också kan skicka till andra länder och andra folk som behöver hjälp. Så vill vi tacka dig för nåd över vårt land. Tack för att du har bevarat oss från krig och farsoter. Och det vi upplever genom covid-19 upplever vi oro inför. Och därför vill vi be dig idag. Far, förbarma dig ännu en gång över vår värld. Herre, när vi läser ditt ord, förstår den yttersta tidens svårigheter, så vill vi bara säga, Herre, tillkom i ditt rike. Och vill säga då, ske din vilja. Tack för att du idag vill tala till människor så vi förstår. Enkelt talar du, varmt talar du, kärleksfullt talar du. Och nu ber jag, kom i din helige ande och hjälp oss idag att förstå ditt tilltal. Tack för att du ska vara sina Petter som ska predika. Hjälp oss i sången och i gemenskapen här i kyrkan idag. Och jag ber i Jesu namn om en ström utöver hela Kumla med områden av dina välsignelser, av din välsignelse, av din välsignelse. Kom i förlåtelse, kom i helande, kom i läkedom, kom i tröst till människor som behöver det idag. Tack för att du är en god Gud som har omsorg om oss. Far, du hör mig i Jesu namn. Amen. ska vi sjunga om treenigheten, Fadern, Sonen och Anden i sången nummer 10, Lov, ära och pris. Sången nummer 10. Och jag tror att du som lyssnar via radio nu, många av er kan sången. Var med och sjung där hemma eller där du sitter i bilen. Lov, ära och pris, du vår Fader och Gud. Jag ska be om fortsatt hjälp med sången. Vi ska sjunga någon kör tillsammans. Och då ska vi sjunga så här. Jag ska försöka spela dragspel till. Jag tänk vad Gud är god ändå. Som har ordning så. Att för stora och för små. Finnes frälsning och. Spela filmen. Jag tänk vad Gud är god ändå, som har ordnat allting så, att för stora och för små finnes frälsning och hjälp. Nils F. Nygren, han sjöng så här tillsammans med oss. Han finns bakom molnen ändå. Är ni med? Ja, han finns bakom molnen ändå. Han dig räcker sin hand fast du tvivlar ibland. Men han finns bakom molnen ändå. Ja, han finns bakom molnen ändå. Ja, han finns bakom molnen ändå. Han dig räcker sin hand fast du tvivlar ibland. Men han finns bakom molnen. Ska vi sjunga så här. Vi ska en bön när det ljusna. Vi ska en bön vid middagstid. Vi ska en bön när det skymmer. Det skänker ditt hjärta fri. Jag har förvarnat Siv Hjälström att jag ville ställa några frågor till henne. Och jag ska be att hon kommer fram. Vill du stå här, Siv? Går det bra? Siv är en välkänd person i Kumla. Alla känner henne inte, men många gör det. Det var fint det,
Siv? Ja, det var väldigt fint renommé för mig.
Fin presentation. Ja,
ja, det tycker jag.
Men det stämmer också. Ja. Jag har aldrig gått med dig på varken profilen eller Maxim, men jag tror att du får hälsa på många.
Ja, det gör jag. Jag har ju jobbat i 12 år på flyktingmottagningen i Kumla kommun. Och det gjorde väl att många av dem som jag tog emot under de åren finns kvar här. Och de hälsar gärna och det känns väldigt roligt. Jag gick med ett barnbarn för några år sedan på Maxi. Och då sa hon, mormor, känner du alla i Kumla?
Ja, jag hade rätt, jag hade rätt.
Men så är det ju inte. Jag känner inte alla
inte
i Kumla.
Nej. Siv, du är född i...
Jag är född i Öst... Nej, det är jag inte. Jag är inte född i Östansjö, men jag är född i Viby.
Viby.
Min pappa var inkallad och låg vid norska gränsen i Värmland. Och då bodde familjen, mamma och pappa var det ju då, ute på Möja i Stockholms skärgård. Och det tog 5 timmar med båt in till Stockholm. Så mamma ville inte vara kvar där när jag skulle komma till världen. Nej. Och hon fick inte komma in på BB Örebro eftersom hon inte var skriven här i länet. Men då, och min mormor sa att jag vill inte vara med om det här en gång till. Ja, det räcker med 10 gånger. Hon hade fött 10 barn. Men då sa mammas äldsta syster, du får bo hos oss. Så där är jag född. Men sen var jag 14 dagar när vi åkte ut till Möja. Då kom pappa tillbaka från militärtjänsten.
Och din pappa var lanthandlare? Eller?
Ja, så när jag var 4 år flyttade vi till Östansjö.
Och ett varmt kristet hem?
Ja, det var det. De var med i Viby baptistförsamling.
Var det lagiskt eller kärleksfullt nåd eller var det mycket krav?
Det var mycket nåd, ja. Mycket kärlek i hemmet, men visst var det lite regler. Och pappa gillade inte om vi sydde i en knapp på söndagen eller satt och stickade. Det tyckte han inte om.
Ja, vi födde
men
samma
så
generation.
Var det på den tiden. Men nej, men mycket kärlek.
Så mötte du en man som sitter med här?
Ja,
Mats,
han var med i samma församling i Viby. Och ja, så vi träffades, vi var i Betania i Åbytorp och sjöng. Så, sångarna kallades vi ju då. Ja. Och då frågade han om han fick åka med oss till Örebro på söndagen. För det var, han pluggade i Örebro och bodde i Örebro. Och det var bibelskolans avslutning och det fick han ju gärna.
Ja.
Du, det, så från den dagen så har vi hållit ihop.
Det är ett namn du ofta har nämnt i våra samtal och det är namnet Sven Gunnar Österberg. Mm.
Han var pastor i min våran hemförsamling Viby. Ja, jag tror att han kom 60 eller 61 så han vigde oss och han har barnvälsignat 2 av våra barn. Han har betytt väldigt mycket för oss. Vi hade ungdomssamlingar på lördag eftermiddagar hemma hos familjen Österberg. Och ja, vi har sagt många gånger att han är våran pastor.
Ja.
Nu finns han inte längre här nere på jorden. Han fick hembud för några veckor sedan och begravdes i fredags.
Jag tänkte det är aktuellt och därför jag ville fråga om det. Han var en ädling i riket. Han var en ädling.
Mycket, mycket.
Du har jobbat här i stan. Du har haft flera olika arbeten. Du är mamma till hur många barn?
4 barn.
4 barn.
Mm. Och 11 barnbarn har jag.
Du är mamma, du är mormor och du är farmor.
Mm. Och gammelmormor och gammelmormor. Ja, bara gammelmormor, ja.
Du är engagerad i någonting som heter Bra begagnat i Hallsberg.
Ja, det är jag.
Du är engagerad i församlingen.
Ja.
Mycket.
Ja,
nu. Hur hinner man med allt? Ett gästfritt hem har ni.
Ja, vi vill ha det så.
Och du hinner med?
Ja, nu tycker jag hinner väldigt bra med. Det är lite tråkigt det här med corona. Mm. Jag kan in, eller mina barn vill inte att jag ska vara på Bra och begagnat. Jag har ju stått i kassan för det mesta och träffat mycket folk. Och, ja, det är väl att de är rädda om mig. De vill ha mig kvar.
Du bor i Åbytorp tillsammans med Mats.
Mm.
Ni har villa och ni har Volvo. Men ingen vovve.
Nej,
du har en elcykel.
Jag har en elcykel, elcykel som jag är så glad för. Så.
Har livet varit en dans på rosor för Siv?
Nej, det har du ju inte. Visst, vi har haft det mycket bra. Men visst har vi mött svårigheter och motgångar. Det har vi. Sjukdom och... Ja, det ena med det andra. Men först och främst... så har vi ju haft ett bra liv.
Mm.
Inte minst tack vare att vi har en tro på Gud, på Jesus. Och kan dela den tillsammans. Vi kan be när det går bra, men vi kan också be när det är tufft och jobbigt tillsammans.
Mm.
Och det är en styrka.
Du har svarat på nästa fråga redan. Vad betyder tron?
Ja, den betyder jättemycket. Jag vet inte hur livet skulle vara utan min tro. Det var någon som frågade mig en gång. Ja, men tänk om det inte är så att det finns någonting efter det här. Och ja, sa jag. Då är jag så glad att jag har fått levt så här med min tro. För det har inte kunnat vara bättre.
Vad fint. Vad fint. Ja. Du kunde sitta hemma i en solstol idag. Varför åker du till kyrkan?
Jag tycker att den här gemenskapen är så bra. Och den saknar jag jättemycket. Det är inte riktigt detsamma att sitta vid radion eller vid tvn och titta på och lyssna. Både titta och lyssna på gudstjänster. Så jag hoppas att det här corona ger med sig snart. Så att vi kan få mötas tillsammans i kyrkan igen. Och nu är vi ju här några stycken.
Ja. En sista fråga till dig, Siv. Mm. Tänker du någon gång på döden? Är du rädd för döden?
Nej, jag är inte rädd för döden. Men jag kan känna oro inför vad som ska föregå döden. Jag har ju följt dels min pappa som hade det jättejobbigt några år innan han dog. Och andra nära vänner också. Och det tycker jag är jobbigt att tänka på. Men det är inget som jag går och sörjer för i vardagen. Men själva döden kan jag tänka ibland att ja, men det blir ju spännande att se hur det kommer att vara. Det har jag inte tänkt så riktigt när jag var yngre. Men mer och mer nu när jag har blivit lite äldre.
Om någon lyssnar nu, och det är säkert någon som lyssnar till oss via radio här, som inte har en personlig tro på Jesus, vad vill du säga till en sådan?
Jag skulle vilja säga det bästa du skulle kunna göra, eller du kan göra, det är att säga Jesus, jag vill följa dig, jag vill tro på dig och jag lämnar mig i dina händer.
Amen.
Amen.
Tack Siv. Vi tackar Gud för Siv och Mats. I församlingen och allt vad ni utför och tjänar glädje. Vi ska sjunga en sång till innan vi lyssnar till Petter som ska predika för oss. Eller predika med oss. Och det är sången som börjar. Gud, för dig är allting klart. Och så vidare. Har ni sångböcker, ni som lyssnar på olika platser, så är det nummer 217. Och innan vi lyssnar eller med i sången så vill jag påminna om att på onsdag kväll klockan 19 så tror jag att våra pastorer har ett bra ord först. från Bibeln. Ganska kraftigt sådant. Härligt ord. Och sen ska vi bedja. Och kan du vara med så är du välkommen. Men redan efter mötets slut här idag så har min fru tagit med ett par bullpåsar. Och hon har kokat kaffe. Bor du nära Fylstakyrkan, kom efter gudstjänsten och dela gemenskap med oss och drick kaffe med oss. På onsdag kväll var det bön. Och nästa söndag är det gudstjänst klockan 10.00. Och det är annonserat friluftsgudstjänst. Och vi har ju plats här in till vår kyrka. Blir det regn, kom hit, för det är klart det ska vara gudstjänst. Blir det inte ute så blir det kanske inne. Vi får se. Ja, jag lovar inte med. Det hoppas jag. Vi är så trötta på det här. Bara att inte, vi har en stor kyrka. Vi kan sitta ganska långt från varandra. Och vi hoppas på en fin gemenskap. Vi sjunger sången 217. Och därefter, Peter, är ordet ditt. Vi ska lyssna med glädje. Välsignelse för dig.
Vi lever i en tid av förändring på så många sätt i pandemins tidevarv. Och jag hörde talas om en sak om olika dating-sajter på internet där människor beskriver sig själva för att hitta andra människor. Där man berättar om vad man jobbar med och vad man kan och på olika sätt beskriver sig själv. Att det nu också kommit en ny sak som människor nämner. Om man har antikroppar eller inte mot covid. Visst är det intressant det här sättet att kunna på något sätt berätta hur bra, hur duktig, hur fin man är. Vilka kvaliteter man har. Jag vill läsa det som är kyrkoårets text utifrån temat nådens gåvor. Och kyrkårets evangelietext hittar vi i Lukas evangeliet, det 9:e kapitlet, verserna 46-48. Och det står så här om lärjungarna. Det står så här: de började undra vem som var den största av dem. Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem: den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor. Den här texten beskriver en av de nästan otaliga gånger då Jesus inser att lärjungarna inte har förstått så mycket kanske av det han predikar, det budskap han delar. För här handlar det om vem som är störst, vem är viktigast. Och samtidigt kan man nog förstå lärjungarnas förvirring i detta. Om man bara tittar på kapitel 9 i Lukas så är det ett kapitel fyllt av händelser. Jesus sänder iväg lärjungarna för att bota sjuka, för att driva ut demoner. Jesus ger mat till 5000 människor. Och Jesus går upp på härlighetens berg, på förklaringsberget. Och dessutom så botar Jesus en pojke med fallande sjuka. Jag tänker lärjungarna som är med och ser detta. Det är ju fantastiska upplevelser. Det är seger. Det är Guds storhet. Det är Guds makt. Och samtidigt parallellt ett stråk av någonting annat genom det här kapitlet. Nyheten om att Johannes döparen är död. Och sen Jesus, som inte en utan två gånger talar om sin egen död och det lidande som ska komma. Det är en blandning, en total blandning. Jesu egna ord om hur han kommer misshandlas och dödas som den uslaste tjuv. Men mitt emellan också detta magnifika möte på ett berg, på förklaringsberget. Då Jesus likställs med Moses och Elias. Riktigt tunga namn i den judiska historien. Och för den judiska självförståelsen. Förklaringsberget och det som några få lärjungar är med om där blir sig ytterligare ett argument för att slåss om platserna kring Jesus. Det är inte vem som helst som vi vandrar runt med. Han har ju makt. Och i Petrus har minsann också bekänt det: du är Messias. Så man förstår att det är så mänskligt, så naturligt hos lärjungarna att börja fundera på det här. Vilken är min position? Vem av oss är närmast honom? Han som är så viktig. Och Jesus vet förstås. Han vet alla de här mänskliga tankarna som lärjungarna bär på. Och så tar Jesus ett barn och ställer ibland dem. Och barnets roll var mindre viktig på många sätt. Det var någon som liksom var på väg att bli en vuxen människa, på väg att bli människa. Någon som såg som egendom, ungefär som en slav på många sätt. Vi vet inte i det här fallet vad det var för barn, vem det var. Men det blir också en symbol för svagheten. Och vi följer det genom Bibeln. Just den föräldralöse. Det är ju ofta det som lyfts som exempel. Föräldralösa barn, änkor, invandrare. Det är liksom Guds speciella patos. De som lyfts som symbol för de svaga. Och de som man ska ta hand om på ett speciellt sätt. Och det som mästaren, som Jesus, han som Petrus bekänt som Messias, som den största. Det han gör är att han likställer sig själv med ett barn. Han ställer barnet bredvid och säger att ta emot ett barn, det är att ta emot honom själv, Jesus. Och det är dessutom att ta emot den som har sänt honom, skapelsens Herre. Det är en otrolig, otrolig laddning i det Jesus gör i den här enkla handlingen. Det är en text med teman som skär in också i våra liv. Vad är jag värd? Vad är mitt värde? I ett samhälle där vi fokuserar på effektivitet och nytta, att vara produktiv, att åstadkomma något. Där vi lär oss tidigt att kämpa för att skaffa oss ett värde. I ett samhälle där vi också lär oss att läsa indikatorerna för att veta i mötet med en annan människa. Vem är denna människa? Var på statusskalan befinner sig denna människa? Den andra frågan i de flesta konversationer när vi möter en människa efter att vi fått veta namnet är: vad jobbar du med? Och det finns något i det. Att veta vem är denna människa? Var befinner sig den på statusskalan? Vi ser vilka kläder en människa använder. Vi kanske frågar eller får veta var bor den här människan någonstans. Vilken bil kör du? Vart åker du på semester? Och många läser in i mötet med en ny människa de här signalerna, de här indikatorerna. Vem är den här människan? Och kanske omedvetet så kommer också frågan: vad vinner jag på den här relationen? Vad finns det för mig i detta? Vi lever i ett samhälle som också är unikt i dess oförmåga att tillvarata visdom. Vi lever i ett samhälle människor som levt länge, som också är unikt. Där många pensionärer brottas med en känsla av att ha förlorat sitt värde. När man inte längre yrkesarbetar. Människor som levt länge. Man har liksom tappat någon väldigt viktig bit i sin identitet. Och vi lever i ett samhälle som inte förstår längre än det. Vem är den största av oss? Är kyrkan en fristad från samhällets sätt att se? Eller rättar vi in oss i leden? I eftersträvan efter status inför människor? Att vi månar vårt rykte, våran yta? Jesus talar in i våra liv. I alla de här tankarna som vi säkert delar med lärjungarna. Och han säger att det ska inte vara så bland oss. Och så säger han då, han visar, det handlar inte om statushöjande aktivitet utan han agerar radikalt annorlunda. Han säger, den som tar emot ett barn tar emot mig. Han uppmanar oss att ta emot barnet, den svage, den värnlösa, för att ta emot honom. Inte bygga på våra egna livsprojekt, vårt självförverkligande. Utan ställa oss i det här Guds patos, Guds vilja att stå upp för den svage. Det finns i den kristna kallelsen så mycket av det. Att kämpa för det oansenliga. Det som inte innebär någon status eller någon höjd lön. Det som till och med kan vara obekvämt och gå emot strömmen. Den kyrka som vill spegla sig i makten, i status och i uppskattande ryggdunkningar kommer mista sin sälta. Medan den kyrka som kämpar för den svage, som gömmer flyktingar när det behövs, som står upp mot orättvisa, det är en kyrka som är trogen sin kallelse. Samtidigt kan förstås själva kampen för den svage också bli en del av mitt försök att vara duktig. Att genom min kamp, det jag gör, visa hur fin jag är, hur bra jag är. Och det kan också bli som ett försök att höja min status. Jag är minsann en människa som ser andra och hjälper till och kämpar. Men i texten vi läste så handlar det inte bara om att ta emot ett barn. Ta emot någon som är svag och värnlös. Det handlar också om att vara som ett barn. Jesus säger att den som är minst, han är stor. Och i flera tillfällen kommer Jesus och säger liknande saker. Han återkommer till det här. I Markus 10 kapitel läser vi att den som inte tar emot Guds rike som ett barn kommer aldrig dit in. Det är liksom inte bara att det ska finnas en speciell hänsyn till dessa svaga, utan också att vara som en del av dem. Att vara som ett barn. Och ibland hör vi i predikningar en beskrivning av barn som får oss föräldrar att undra varför våra egna barn inte blev så där fantastiska. När man hör om barnens enkelhet och kärlek och godhet och allt möjligt som vi inte alltid ser. Men det finns förstås saker som handlar om att vara som ett barn som enkelhet. Finns hos alla barn. Med alla de problem som det också finns hos barn förstås. Men det finns en tilltro, tänker jag. Barn lever och behöver leva i en tilltro. Det finns en prestigelöshet ofta. Man kanske inte har kontroll när man är barn. Man behöver inte ha det. Man följer med, man leds. Lite som en parallell till det Jesu lidande han är på väg emot. När han helt släpper kontrollen. Men också det här just självklarheten i att man är den man är. Innan tonårstidens grubbel kommer. Och barn är alltid en gåva. En gåva från skaparen. Och där kan vi utmanas i detta. Att också vi vara som barn. Att se sitt liv som en gåva från Gud. Och leva utifrån det. Som en identitet. Att mitt liv är en gåva. Det är något mer än ett projekt som ska förverkligas och bekräftas genom status. Genom bekvämlighet och allt annat som samhället definierar som framgång. Mitt liv är en gåva från Gud. Det är något jag har fått. Helt gratis. Och det är inte jag som har betalat priset. Det är Guds nåd över mitt liv. Nådens gåvor är dagens tema. Enligt kyrkoåret. Och det är svårt att förstå det här med nåd. Det är svårt att greppa vad det innebär. Vår syn av nåden begränsas av vår syn på skuld. Och i vår kultur så är vi skyldiga. Om du blir bortbjuden så lägger du det på minnet för att bjuda tillbaka. Du har ju en skuld. Om någon bjuder på en kopp kaffe så vill du gärna bjuda på nästa kopp. Du är medveten om den skulden. Och det är svårt att bara ta emot någonting i vår kultur. Helt och hållet som en gåva. Och det Gud ger oss då. Vågar vi ta emot det? Förstår vi det som gåva helt och hållet? Måste vi förstå nåden helt och hållet för att leva i den? Det finns en bok som var en av de mest lästa på 1800-talet. Den har kommit i många nyutgåvor senast för 2 år sedan och heter Brukspatron Adamsson, eller Var bor du? Skriven av Paul Petter Waldenström som senare var med och grundade Svenska Missionsförbundet. Den här boken skrevs 1863 och det är en allegori över nåden. Och det handlar, jag ska läsa lite stycke. Det är mor enfaldig, heter hon. Mor enfaldig, som är exemplet på en kvinna i tro. Hon talar med den en gång så framgångsrika och självgode brukspatronen Adamsson. Och så står det så här. Ja, hemligheten är stor, svarade gumman. Och den heter att leva på fri nåd. Det lär man sig inte riktigt förrän man kommit i ömklighetsklassen. Men om man syndar då, så som jag gör, säger Adamsson, då ska man tro nåden. Men om denna synd har sin grund där i att man inte troget använder den nåd som Emanuel giver, då ska man tro nåden. Men om det brister just på själva tron, så ska man tro nåden även för det. Men om man inte riktigt känner, ångrar och avbeder sin synd, utan är trög och olustig, så ska man tro nåden. Men om man inte kan tro nåden då, så blir nåden densamma ändå. Ja, nog måste detta vara trösteligt för alla uppriktiga själar. Men du vet inte du hur det är med mig. Jag är en falsk skrymtare. Det ser jag nu. Och vad ska jag då göra? Bara tro nåden. Våra liv är en gåva från Gud. Och det är viktigt att börja se det som det är, kunna se det som det är, att leva i den identiteten, självförståelsen. Men också att se sitt liv som en gåva från Gud till världen, till de människor som finns runt om mig. Att vara en gåva till någon som behöver. Att våga ta tid med en människa som kanske inte ger dig någonting i form av status eller inflytande. Eller att bli sedd med en människa som många tycker om. Utan du får vara en gåva till någon annan. Allt vi har och är gåva från Gud till vår omvärld. Och den som ser sitt eget liv som en gåva kan också ta emot andras liv som gåva. Och kunna se med nådefyllda ögon på den som misslyckats. De senaste 10 åren har jag arbetat det mesta av tiden i Ecuador, i Sydamerika. Och bland det mest intressanta vi har jobbat med har varit mentorsträning till våra pastorer. I en kultur som är hierarkisk ofta. Om du är ledare så är du en stark ledare som håller ganska hårt på ditt ledarskap. För du vet att det finns människor som väntar på att kanske kunna ta den plats, den position som är din. Och vi har jobbat med pastorer som har lärt sig att vakta sin rygg. Som vet att det alltid finns någon som väntar på tillfället. Och utifrån det har byggt murar, fasader. Och visar ofta en bild av att man kan så mycket och är så duktig. Och så är det ju inte. Och sen har vi med dem jobbat med att skapa relationer av nåd, som vi kallar det. Att i total tilltro kunna dela med någon som du litar på. Om kampen, om fallen, om det som är brutet i ditt liv. Och det har varit bland det vackraste för min del att finnas med och se pastorer som kommer till det här, att det här behöver jag. Jag behöver leva i relationer av nåd och visa vem jag är inför någon helt och hållet. Och inte dölja den jag är. Det är Gud som har gett allt till mig. Det är inte min kraft eller min kamp. När Jesus ställer barnet där i mitten bland lärjungarna, då vänder han på all logik och på den ordning man är van vid. Han gör det på ett helt annat sätt. Han visar mot det enkla, mot det svaga. Och han säger också att det här kommer från Gud. Och vi får utmanas av det. Det som Jesus gjorde. I vår svaghet, i allt det som är våra tillkortakommande. Våran synd. Vi får vända oss mot Jesus. Och be om nåd över våra liv. Och veta att vi, våra liv är gåva till någon som behöver. Och jag vet att Jesus utmanar oss i det här. Att lyfta blicken från det som vi är vana vid. Och våga se lite längre och tänka vem, till vem kan jag vara en gåva i dessa tider? Vem kan jag få välsigna? För vem kan jag få finnas och hjälpa till? På vilket sätt kan ditt sätt att leva och se världen utmana? Vi ber. Jesus. Tack Jesus för att vi får vara inför dig. Herre Jesus. Och vi får brottas med den här tanken. Att i ditt rike är det på ett annat sätt. Det är inte som samhället och världen lär oss, utan Jesus, det är på ett annat sätt. Och vårt värde är oändligt för att vi är gåvor från dig. Inte för det vi gör eller det vi jobbar med, eller var vi bor eller vad vi tjänar, Jesus. Utan för att du ger liv. Herre, vi bekänner det, att allt det vi har kommer från dig. Och så ber vi också Jesus om att få leva på ett sätt där våra liv får bli och vara en gåva till människor runt omkring oss. Jesus, hjälp oss med det. För vi missar så ofta. Vi glömmer så lätt bort det. Men hjälp oss att leva som gåvor till varann. I ditt heliga namn Jesus. Amen.
Tack Peter för en intressant textutläggning över texten idag. Välsignat också. Vi ska sjunga tillsammans en lovsång. Herren är min starkhet och min lovsång. Han blir mig till frälsning. Han blir mig till frälsning. Det är 771 i sångboken, men det är från psalm 118 i Psaltaren, den här sången. Jag ber er sångare komma fram och hjälpa till och leda oss i den. Herren är min starkhet och min lovsång. Vi önskar dig Peter välsignelse i uppgiften som missionär i Ecuador, att snart ska dörren öppnas så du får resa tillbaka tillsammans med din familj. Och så hälsar vi dig varmt välkommen tillbaka i Jesu namn. Tack än en gång, tack än en gång. Vi ska sjunga Herren är min starkhet, och vi går in i förbön och gärna en avgörelse inför det vi har lyssnat till och förstå att vi behöver nåd och hjälp idag. Vi sjunger den här sången en gång först, så tar vi en bönestund och sjunger om igen. Varsågod.
Oh.
Jag har försökt under tiden då vi inte har kunnat mötas i kyrkan så ofta, så har jag ringt ett antal människor. Jag har en väninna i Ångermanland. Hon är 92 år. En gammal evangelist. Jag bodde i hennes hem 1963. Så det är en lång tid av vänskap oss emellan. Aina sitter isolerad idag. Får inte besök av sina barn. Och hon är förtvivlad över detta. Och den ständiga frågan jag får när jag pratar med Aina är: Rolf, har jag levt så att jag kan bida himlen med glädje? Och jag försöker tala om för Aina: allt är av nåd. Ingen av oss har förtjänat himlen. Men på grund av Jesu nåd och barmhärtighet så ska Aina dit. Igår ringde jag till henne ännu en gång. Och när vi äntligen hittade varandra så... Hon har svårt med hörseln. Och vi försökte att tala några meningar. Och då säger hon, när jag sa till henne att det är nåd att vi har himlen framför oss. Och då hörde hon kanske inte riktigt vad jag sa. Så då sa hon: vad säger du, Rolf? Ska ni resa långt, du och Boilis? Ja, vi ska till himlen, sa jag. Och dit ska du, Aina, med, sa jag. Tror du det, säger Aina. Allt är av nåd. Allt är av nåd. Och du som lyssnar idag. Allt är av nåd. Vi förtjänar inte himlen. Vi förtjänar inte frälsning. Ty om nåden är frälsta, icke av er själva, Guds gåva är det. Efesierbrevets andra kapitel. Guds nåd är verksam idag till frälsning, till helande, till hopp, till tröst. Och du som lyssnar nu, knäpp gärna dina händer om du kan. Och kan du inte, för omgivningen hindra dig, så kan du ändå vara i bön och säga: tack gode Gud att jag får komma idag. Och jag kommer precis som jag är. Som vi läste, syndare. Och dem som har en tuff bakgrund. Jag kommer till dig, Herre, och söker din hjälp. Vi ska be tillsammans just nu. Och jag vill särskilt bedja för dig som på ett säkert sätt behöver ett Herrens ingripande. Gud välsigne dig. Öppna ditt hjärta i bön och bot. Upplåt vart hemligt rum. Red dig att taga Guds son emot. Tro evangelium. Himmelriket är nära. Tack gode Gud för att din ande är utgjuten över Kumla just nu. Tack för att din ande är verksam över hela området. Så långt radioljudet når, jag långt, du når längre, Herre. Och nu vill du, Herre, hjälpa människor som just nu söker din hjälp. Som i ödmjukhet säger: Herre, hjälp mig. Tack för att du är en god Gud. Tack för att du är en kärleksfull Gud. Och tack för att dina ögon överför hela jorden. För att du med din kraft ska bistå dem som i sina hjärtan hänger sig åt dig. Och tack för att det sker under just nu. Tack för att det sker under just nu. Det tackar jag för i Jesu namn. Vi ska sjunga den här kören tillsammans en gång till. Herren är min starkhet. Det är inte min starkhet. Det är inte Petters starkhet. Det är inte någon annan starkhet. Det är Herrens starkhet. Och det vilar vi på nu. Vi sjunger och vi är i bön. Herren välsignar oss och Herren bevarar oss. Och tack Herre för att du låter ditt ansikte lysa över oss. Och du vänder dig till oss och ger oss nåd. I Faderns och i Sonens och i den helige Andes namn. Amen. Jag vill säga tack till alla er som har lyssnat via Radio 94,3. Tack ni som har medverkat i gudstjänsten. Och välkomna ni som bor nära kyrkan på en kopp kaffe efter gudstjänsten här. Jag vill också säga, hör av dig till vår församling, Fylsta kyrkans församling, våra pastorer Lars-Inge Larsson och Josefin Hermansson. Och jag tror att de finns här i kyrkan från tisdag morgon någon gång. Och det är olika samlingar i veckan. Knacka på, ring på, meddela om du behöver hjälp om något slag där vi kan vara med och hjälpa till. Vi önskar varandra Guds rika välsignelse. Tack för idag och välkomna till gudstjänster.